Hej och välkommen till Placera TV. Inom kort har vi en rapportperiod här och det ska vi prata om idag. Och med mig är Martin Nilsson från Catella och Lars Söderfjell från Ålandsbanken. Välkomna.
Tackar.
Tackar.
Ja, så, som vanligt, stort intresse för den här kommande rapportperioden. Nu har vi dessutom en väldigt stor oro för konjunkturen. Vi har haft några vinstvarningar. Vinstestimaten har gått ner ganska rejält. Utifrån de förväntningar som vi har haft, eller som vi har, tror ni att vi kommer bli positivt eller negativt överraskade? Det vill säga, kommer börsen gå upp eller ner? Vi börjar med dig då, Martin.
Troligtvis generellt sett på rapporterna så är jag helt övertygad om att vi kommer bli negativt. Men vad kursreaktionerna blir, det är lite svårare att säga faktiskt. Jag tror väldigt mycket utifrån de förväntningar som man går in i det och vad man säger om framtiden. Jag tror framtidsguidance blir extremt viktig. Sen är det väl uppenbart, vi kommer in lite på det senare också, att förväntningar för nästa år är för högt ställda. Och då kommer vi in på framtiden igen. Men generellt sett så tror jag vi kommer bli något besvikna.
Vi kallar det för bloody hell-kvartal.
Ja, jag brukar kalla det för det, men liksom lite grann som hur det brukar se ut för de som jobbar med prognosen, de analytiker. Så att första kvartalet har man kanske ett svagt första inledning på året och säger man att det finns tre kvartal att fixa det här. Andra kvartalet, då bör man se skrivningar som det blir mer utmanande eller det blir back-end-loaded det här kvartalet. Och tredje kvartalet, då brukar det vara bloody hell. Det vill säga, då inser man att det här kommer inte att funka längre. Då ställer man ner årets prognoser och så ställer man ner nästa års prognoser samtidigt. Och då brukar det ganska ofta vara ett bra tillfälle faktiskt att köpa de här mer konjunkturkänsliga bolagen. Det är ingen slump att de går ganska bra under fjärde kvartalet och in under första kvartalet. Det är historiska säsongsmönstret. Men så man måste sätta ner förväntningarna. Håll helt med Martin där. Jag tycker förväntningarna framförallt på 2020 ser ut att vara höga. Och givet så att säga, vad vi har för konjunkturläge just nu, givet ledande indikatorer, så skulle jag bli förvånad om bolagen vill och vågar vara speciellt positiva i sina framåtblickande utsikter. Så att, tyvärr så får man då säga att man går in i rapportsäsongen med ganska negativa förväntningar. Fast kursreaktionerna är som sagt, det kan bli en helt annan sak.
Ja.
Stort fokus på konjunktur, också stort fokus på verkstadsbolagen. Och ni har båda med några grafer som vi ska ta en titt på. Vi kan börja titta på förväntansbilden här för verkstad. Mm. Som ser här. Berätta, det är Martin som har tagit med den här.
Nej, men det här är förväntningarna på 2019 och 2020 för justerad EBIT. Och tittar vi då på nästa år så förväntar vi oss förbättringar i nästan alla bolag förutom Volvo som då sticker ut ganska rejält på negativa sidan. Och lite det vi kommer tillbaka till, att tittar man på konjunkturen som det står just nu så är nog förväntningarna för högt ställda.
Så det är inte rimligt då?
Inte som det ser ut just nu så skulle jag inte uppfatta det som rimligt i den generella bilden om man ser det så.
Kan det bli så att man kommer ta fasta på det minsta lilla positiva som kommer fram?
Ja, det är inte omöjligt faktiskt. Jag såg just i fredags här så kom Fastenal som en amerikansk distributör då av produkter för verkstadsindustrin och kom med en rapport som var hyggligt i linje med förväntningarna. Den var upp 17% på den. Så att det visar att i vissa branscher så är nog förväntningarna ganska lågt nedställda. Och jag tycker framförallt de två senaste veckorna så är det här någonting som mer och mer har blivit ett allmänt samtalsämne. Att förväntningarna ligger nog för högt både på andra halvåret och 2020. Så att placerarna har förmodligen gått i förväg i många avseenden. Vilket man ser på värderingarna av vissa bolag också.
Vi har Wärtsilä och FTL Smith. De har vinstvarnat. Vad tänker ni kring det?
Ja, FTL Smith var ju kanske lite förvånande för att det vi förväntar oss är väl framförallt att mining ska hålla uppe. Men sen är det ju cykliska bolag, framförallt skulle jag säga stålbolag i USA har vinstvarnat. Vi har haft mycket bolag som är exponering mot fordonssektorn som också har kommit med negativa rapporter ute i Europa. Så det är de segmenten. FTL Smith är ju, går inte riktigt att säga att det är samma sak som Epiroc och vad heter det? Sandvik, men det är ungefär samma sektor. Det är en av sektorerna som man trodde att man skulle hålla uppe. I Wärtsiläs fall så har de väldigt utmaningar när det gäller liksom andra tekniker som kommer in, tekniska innovationer och sånt där. Så det är väldigt bolagsspecifikt skulle jag säga.
Om man tittar på Wärtsiläs så var det ju, alltså den underliggande nedjusteringen var väl ungefär 5%. Sen tog de 150 miljoner euro, i för sig mycket pengar, det är också i strukturkostnader. Och det gjorde att det blev en väldigt stor effekt på det hela. Men jag reflekterar också över det FLS när de kom här i fredags med sin varning att De säger att intäkterna för året är okej, men marginalerna blir betydligt sämre. Och som jag förstod den vinstvarningen så är det just det att en del större projekt inte rullar igång som man hade tänkt och hoppats på. De har byggt upp en organisation med kostnader som ligger kvar och så kan du inte få intäkter som matchar det där. Och det, på något sätt så tycker jag ändå det är jämförbart med, eller relevant för Sandvik och Epiroc och Metso kanske i viss utsträckning i det fallet. Men som sagt, jag tror att man kommer att titta väldigt mycket på orderingång i de här bolagen. Och Sandvik nu på fredag blir ju jättespännande. Och vad har SMRT för någonting i sina böcker?
Och den här har du med dig, Lars.
Och det är det här jag är stressad över för nästa år framförallt. Det är inte så mycket förväntningar på intäkterna, för där tycker jag man har kommit ner. Utan problemet är liksom att i de allra flesta fall så räknar man med att rörelsemarginalerna förbättras 2020 över 2019. Det är egentligen återigen Volvo och viss mån SKF som är undantagen här. Och jag tror i alla fall att det kommer att finnas gott om tillfällen under de kommande 2-3 kvartalen att tvivla på de här marginalprognoserna givet volymutvecklingen, givet att vi ser då svaga volymer, kanske till och med negativ volymtillväxt de kommande kvartalen. Sen har man förstås lite grejer med sig, man har valuta med sig, man har en stark dollar exempelvis, men jag tror ändå det här som justeringarna behöver göras.
Men du vill göra lite skillnad på ful och fin verkstad. Kan du berätta om den uppdelningen?
Nej, det är lite raljant. Jag tror varken att Björn Rosengren eller Martin Lundstedt eller Ardisson skulle bli glad om jag hade kallat dem för ful verkstad. Men det finns ju liksom en perception av att till exempel Atlas Copco och Assa Abloy som har väldigt mycket så här, återkommande affär, väldigt mycket eftermarknad i sig, kanske i viss mån av B också ligger där, Epiroc i viss utsträckning också. De här klarar sig bättre och det är mindre volatilitet i dem. De är mer stabila än de andra bolag. Men det ser man ju också i värderingarna. Att Atlas har ju en rejäl premie mot sin genomsnittliga värdering efter finanskrisen. Alltså jag gick från 2010 och framåt i det fallet. Assa lika så, ABB en liten sån. Medan däremot det man lite slarvigt kallar för fulverkstad, Volvo, Sandvik, SKF då, har en ganska hygglig rabatt. Så där är ju förväntningen också på att de här kommer att leverera svagt framöver. Så investerarna har gått i förväg där.
Och om vi tittar då på värderingen här, det är Martin, det är du som har tagit med den här. Då ser det ju inte så där otroligt utmanande ut ur ett historiskt perspektiv.
Nej, om man nu tror på värderingen så gör det ju inte det. Men tittar vi på den här grafen då så är det sektorn och det här strecket då är långsiktigt genomsnitt. Så är EV/EBIT-multipeln kommit ner från 15 gånger där den då har peakat 3 gånger egentligen. Till ett långsiktigt snitt på strax över 12. Så det känns väl ganska rimligt.
Och kollar vi här så är det över några av våra svenska bolag vilka branscher de är mest exponerade mot. Mm. Vad kan du säga om det här?
Ja, men tittar vi här på, vi har valt ut några segment, det finns ju flera, men om vi tittar då på från vänster till höger så har vi mining, agriculture, trucks och autos. Och det som ska vara mest stabilt, som jag var inne på tidigare, som folk förväntar sig ska vara det är precis det som då FLS kommer vinstvarning, det vill säga mining. Guldpriset har gått fullständigt i taket. Guld är jätteviktigt för våra svenska bolag, Epiroc och Sandvik till exempel. Även de andra metallerna har hållit uppe okej. Nickel har rallat etc. Så att här förväntar man sig stabilitet, bra orderingång och bra framtidsutsikter. Och tittar vi då på Epiroc så är det 73% av exponeringen, Sandvik en tredjedel och sen lite på ABB. Och här får man inte komma in med några negativa besked för då blir det jäkligt tufft.
Och omvänt i andra delen ute på högerkanten av den här bilden så tror jag att här är nog placerarna beredda på ganska svaga rapporter.
Men har det redan tagit stryk då? Betyder det?
Ja, visst har det gjort det. Många av de här bolagen har ju tagit stryk man har ju letat bolag med bilexponering i flera år egentligen. För det här är ju ingenting som har hänt nu senaste kvartalet. Utan det här är gradvis försämrats. Och det är nya elbilar, omställningen till där, det är liksom dieselgate.
Men ska du fortfarande hålla dig undan från det?
Ja, det beror på vad du har för tidshorisont. Jag menar, många av de här bolagen, om man tittar på Autoliv och har liksom extremt attraktiva multiplar för den som vågar vara långsiktig. Men över ett kvartal så kan det ju smälla till rätt rejält. Sen i mitten då så har vi trucks och det vet vi också att det har bromsat in.
Här har analytikerna lagt in, liksom, det är 15% ner nästa år för Volvo i Europa och 30% i Nordamerika. Jag sa i något sammanhang, det är klart det kan bli 20 och 40 eller så vidare. Men där har man i alla fall tagit stegen i rätt riktning, skulle jag säga, och börjat diskontera en svag konjunktur. Nu är frågan, kan Volvo klara av att hålla den här stabiliteten i marginalerna? Ja. Och det är väl upp till bevis under de närmaste kvartalen.
Och sen tittar vi då på jordbrukssektorn, så har den varit extremt svag. Och det är ju mycket på grund av handelskriget. De amerikanska bönderna har haft det tufft när de inte har kunnat exportera samma volymer till Kina bland annat. Vilket har gjort då att de har inte investerat samma takt. Och det har påverkat bolag som Trelleborg då, som gör jordbruksdäck. Men också bolag som Tomra som gör maskiner som sortar olika grönsaker. Det kommer man också se säkert i deras siffror. Men det här är någonting då som kan vända runt om det här blir positivt. Det som hände i fredags var ändå väldigt jordbruksfokuserat och kineserna börjar köpa sina sojabönor igen. Så det här kan ju bli kanske något positivt för nästa år. Men för innevarande kvartal eller det kvartalet vi har gått igenom så ser det onekligen ganska tufft ut.
Mm. Om vi går vidare då från bransch och flyttar över oss till region så har det ju varit... Är det ju tufft nu för Europa och det här är då Sveriges största bolag, hur stor exponering de har mot Europa. Vad kan man säga om det? Det är lite olyckligt utvalda bolag här, kan man säga det?
Nej, det behöver jag absolut inte säga, men vissa av de här bolagen, Intrum gynnas ju av en svag europeisk marknad. Det är ju själva affärs-evolution är också helt ointressant. Utan jag tror man måste titta på de bolag som kommer att ha problem på den europeiska marknaden. Är ju i så fall bolag som har stor exponering mot Europa men som är cykliska.
Så Europa-exponering tillsammans med verkstad, det är liksom en giftig cocktail?
Ja, det är en giftig cocktail.
Där finns det nog ganska mycket risker i alla fall, i det korta perspektivet.
Och tittar vi vidare då så är det även Kina. Mm. Känns det lika farligt som Europa?
Ja, skulle jag säga. Liksom det gör det väl alltid. Mycket därför att man har egentligen en ganska dålig uppfattning om detaljerna i Kina. Makrodata kan visa på en bild och sen så kan bolagsutvecklingen visa en helt annan bild. Vilket jag har noterat de senaste kvartalen. Trots ganska svag makro så har vi fått ganska bra tillväxttal från de nordiska bolagen. Jag tror att det delvis beror på liksom mixförändringar, att vissa nischer växer där de här bolagen är exponerade växer, medan andra grejer som kanske är viktigare för makrodata, som till exempel stålindustrin generellt, går svagt då. Men som sagt, det är ju värt att kika på, för att det är rätt tydligt liksom att Kina ändå har bromsat in. Och det är klart, vi såg ju Hexagons vinstvarning så här inför andra kvartalet. Återstår att se exempelvis vad de säger, som har en väldigt stor exponering mot kinesisk elektronikindustri. Och Huawei generellt sett, specifikt skulle jag säga.
Om vi då går vidare mot basindustrin så har skogen varit en populär sektor. Vi har sett en omvärdering av skogen och vi har också sett en positiv guidning från Metsibord nu inför rapportperioden. Vad säger ni om skogen? Och så kronan förstås.
Ja, nej, jag är ju, eller jag kan tala för oss båda, va? Vi är väldigt positiva till skogen. Och jag tycker liksom skogen har inte omvärderats, utan det som har hänt är att de har sagt att de ska omvärdera på grund av att de har haft en stor transaktion som de kan hänvisa till. Men så jag är positiv på skogen. Det som har varit det negativa har ju varit liksom att den cykliska delen, till exempel massapriset, har kommit ner i tillsammans med då en massa andra grejer på den cykliska sidan. Men det är någonting som vi börjar se nu nästan bottna ur och kan bli en trigger längre fram. Så att jag äger i mina fonder mycket SCA och mycket Holmen. Holmen har sitt återköpsprogram också. Så jag ser liksom begränsad nedsida i den. Ett bra absolut case. Så att jag tycker utsikterna för skogen är...
Nej, jag är helt enig. Jag har SCA, jag har UPM, jag har Stora. Liksom, de tror jag har ett nordiskt mandat. Men just det här, liksom, sen ser vi faktiskt lite positiva tendenser också på massapriserna. Det har kommit lite livstecken från den kinesiska marknaden. Och det är ju ändå liksom Kina som är svingfaktorn i det här. Börjar kinesiska inköpare bygga på sina massalager igen, så kan det gå ganska fort med en återhämtning i massapriset. Och det brukar ju vara det, tillsammans med dollarn, som gör att man får upp skogsaktien rejält. Sen tycker jag, som du är inne på, det är en väldigt bra värdeunderbyggnad. Tar man SCA och liksom tar någorlunda konservativ värdering av deras skogsinnehav, så står det nog för hela börsvärdet i SCA, inklusive nettoskuld. Så då får man Östrand, man får Ortviken, man får Munksund, man får Obbola, man får fem sågverk eller fyra sågverk på köpet. Liksom. Och de är inte värda noll, det tror jag.
Nej, och sen så tror jag också att vi i Norden, vi ser de här bolagen som perfekta hållbarhetscase. Ja. Men ute ute i världen gör man inte det. Många av de här ratingbolagen som ratar, de tittar bara på industridelen på de här bolagen och glömmer bort att de äger skogstillgångar som binder otroliga mängder koldioxid. Så jag tror att med tiden så kommer folk inse att det här är perfekt hållbarhetscase, inte bara för utsläppen utan också för vad de ersätter, det vill säga plast. Mm. Så att i en hållbarhetssynpunkt tycker jag det är bland de bästa tillgångarna man kan äga.
Om det lämnar skogen men ändå håller oss kvar i basindustrin då. Och återigen den här successivt svagare kronan som vi har sett nu. Finns det någon särskild vinnare på det?
Jag måste ju lyfta fram Boliden i det sammanhanget. Om man tittar bara på förändringarna sedan halvårsskiftet så har Bolidens vägda metallpriser visserligen kommit ner lite grann. Jag tror det har en negativ effekt på ungefär 200 miljoner kronor. Men dollarförstärkningen har en positiv effekt på 1,5 miljard kronor bara sedan halvårsskiftet. Det kommer att slå igenom ordentligt, så att om de inte har gjort bort sig operationellt, och det, man ska aldrig säga aldrig i gruvbolag för det brukar alltid hända någonting i dem, men så har de alla förutsättningar att leverera ett bra tredje kvartal och ett bra fjärde kvartal.
Och stålbolagen i USA har vi sett mycket vinstvarningar. Vad tror ni med SSAB?
Nej, men SSAB har fått mycket stryk på de här vinstvarningarna också. Visst, de har en nischstrategi som inte gör dem mindre cykliska än de konkurrenterna som har levererat. Och tittar man på grovplåt i USA så är det helt okej fortfarande. Men visst har det skett en rejäl inbromsning i det segmentet. Mm. Och det är helt naturligt för de levererar ju till alla industribolag. Och har industribolagen tuffare så kommer de också ha det tuffare. Men man ser också det på både värderingen SSAB har kommit ner rätt rejält och aktien har tagit mycket stryk.
Jag tror att tredje kvartalet kommer att bli väldigt svagt också, för du har påverkan från höga järnmalmspriser tidigare under det här året. Nu har ju både järnmalmspriserna och även pelletspremien kommit ner ganska mycket på slutet. Så att, ska jag gissa, hyggligt positiv marginal outlook för fjärde kvartalet.
Svag rapport, bra outlook.
Ja, precis. Ja. Och så får vi se vad nettot av det blir. Liksom så här.
Det låter som att det finns utrymme för positiva överraskningar då.
Ja, om det inte hade varit så att SSAB nästan alltid är positiva i sin outlook.
Okay. Så att det, okay. Ja, en liten känga nästan här också. Men från en lite jobbig bransch till en annan då. Bankerna. Mm. Brottas med låga marginaler, höga kostnader. Allmänt bistra vinstutsikter. Kommer vi se mer av det nu i Q3?
Ja. Det är väl det korta svaret på det. Nej, men så, det är klart, bankerna har det jobbigt liksom, och det syns också i kurserna.
Vi ser det här.
Ja, så är grafen här, liksom, de handlas 40% under branschsnittet. Men så länge ränteläget är så lågt och bankerna har någonstans mellan 50-70% av sina intäkter från räntenettot så blir det så här.
Men är det bara en högre ränta som kan rädda bankerna?
Nej.
Nej, men det är drivfaktorn. När vi väl börjar se en ränta som bottnar ut, vissa hävdar att det aldrig kommer ske, jag är dock inte en av dem, men då kommer ju pengar allokeras snabbt in i den här sektorn, då kommer det gå väldigt fort. Mm. Men tittar man på just det här kvartalet så kommer det vara väldigt mycket fokus på kostnader. Swedbank kommer vara ute med kostnadsindikationer, Handelsbanken kommer komma med guidance för kostnader och sen framförallt Nordea så kommer med nya finansiella mål. Så att det kommer att vara en väldig fokus på kostnaderna inom det här segmentet.
Man vill se riktigt blodiga neddragningar, eller är det man vill?
Nej, men realistiska neddragningar. Liksom. Och sen så, för att du kan inte bara skära kostnader, du måste växa också. Ja. Det här. Men vad man vill ha det är liksom en vettig plan och trovärdig plan för hur man når vissa lönsamhetsnivåer som känns... För just nu så är det lite grann att man famlar efter vad är den långsiktigt uthålliga lönsamhetsnivån i bankerna. Vissa ligger ju på 13-14% avkastning på eget kapital som SEB och Swedbank till exempel. Medan tittar på Nordea så är det 9%. Vad är rätt nivå i det här? Och det syns ju också väldigt mycket i värderingarna att man famlar efter att hitta rätt nivåer. Skulle man, så här, jag tog med den här grafen då, som visar på värdering av Nordiska banken efter en så här enkel, jämfört med vad jag tycker är fair då, efter vad de har för lönsamhet förväntat på 2020 och med ett avkastningskrav på runt 9%.
Och här ser man att det är stora diskrepanser på danska och Swedbank på grund av de här.
Det beror ju på penningtvättshistorierna. Jag säger att skulle de få rimliga böter då i båda de här fallen så finns det förmodligen mycket uppsida. Problemet är att man vet ju inte när de får de här böterna.
När den här processen är
avklarad. Jag har en skvätt dansk i mina portföljer. Han helt enkelt inte ut senast. Så här. Och jag låter den ligga kvar som en option på att det här ändå kommer in någorlunda hyggligt. möjligt. Mm. Däremot har jag inga Swedbank. Jag har DNB faktiskt, och det är mitt enda stora innehav i Nordisk Bank. Och de har ju en helt annan makromiljö med positiva korträntor, till och med stigande räntor i det läget. Och en oljesektor som mår hyggligt bra. Så då kan jag, även om deras exponering har minskat där de senaste åren, så tycker jag den kan man ha.
Om vi går vidare, för Lars, du har en liten spaning med dig, eller hur?
Ja, jag tittar lite grann på Ericsson, för de är ju också ute den här veckan redan på torsdag med sin rapport. Och det här är rätt intressant faktiskt. Jag har inte varit medveten om att det har varit så stark korrelationen mellan
kursen och kronan,
dollarn, mot dollarn framförallt. Man ser här att slutet på 2016 så hade man då, ja, när Börje Ekholm kom in och gjorde sin kitchen sinking och skrev ner väldigt mycket, så var det stökigt. Sen så återkopplar den här mitten på 2017, och sen har det varit väldigt nära kopplat fram till egentligen andra kvartalsrapporten, då många blev oroliga för bruttomarginalerna i Ericsson. Och på goda grunder att säga att vi får en annan mix liksom under de här kommande kvartalen. Man har gjort en väldigt stor del av den här omställningen.
Och det är 5G då som det är?
Ja, det är de utrullningarna som man ska göra. Man pekade specifikt på en del kontrakt i Asien och Europa. Och det är nog liksom vettigt tänkt så. Men tittar man i det korta perspektivet så skulle jag säga att den här dollarförstärkningen har nog gjort ändå liksom att risken på bruttomarginalerna för andra halvåret är lite mindre än vad de varit tidigare. De har ungefär 30 miljarder i nettoexponering mot dollarn. Så bara den här dollarförstärkningen nu sen kvartalsrapporten gör ungefär 2 miljarder i bättre intjäning. Före hedgar ska man säga också i Ericssons fall. Så jag tror ändå att riskerna har minskat. Det är en liten krokodilkäft som
är. Men det du måste räkna ut här är ju för framtiden är ju, om det här krokodilgapet ska stängas, är ju att ska Ericsson-aktien upp eller ska svenska kronan stärkas?
Ja, precis. Vågar du betta på att kronan ska stärkas?
Och sen har vi en liten jämförelse här med Ericsson och Nokia. Vad väljer du?
Den är jättesvår därför att Nokia är lägre värderad. De har ungefär samma marknadsförutsättningar, men Nokia har också en historik av svag exekvering under de senaste åren. Och nu har Nokia lagt sin guidance, som de har sagt så här, att tredje kvartalet kommer att bli svagt. Och det verkar marknaden ha tagit in. Och sen ska fjärde kvartalet bli ovanligt starkt. Det måste bli ungefär 35% starkare än vad det var i fjol, som i sig var ett bra kvartal, för att de ska klara av att möta då sina helårsprognoser. Och jag tror, normalt sett är jag inte så jättefokuserad på om man prickar prognoserna exakt, men för företagsledningens trovärdighet i det här fallet, och Rajiv Suris trovärdighet specifikt, så tror jag det är jätteviktigt att man klarar av det här.
Det är upp till bevis.
Det här året, de här två kommande kvartalen kommer bli jättespännande för Nokia. Och framförallt det här.
Och det kommer bli jättespännande. Och vad betyder då det för dig?
Ja, det innebär att jag har...
Ericsson eller Nokia?
Jag har faktiskt varken eller just nu. De här. Eller ingen övervikt eller undervikt i någon. Jag är neutralviktad i båda två. Jag vet inte riktigt vart de här ska. Men de är så pass indextunga ändå så att jag har svårt att ta ut färdriktningen i.
Vi pratar verkstad, basindustri och nu senast då Ericsson och Nokia. Men... om vi tittar på andra sektorer, de lite mer icke-cykliska sektorerna, vad tror ni om det då? Hälsovård, fastigheter?
Vi har ju sett, om vi tar hälsovård så har vi ju sett en liten härdsmälta förra veckan faktiskt. Probiotika nedgång utav dess like. Vi har haft vinstvarning från Probi, Biogaia, Christian Hansen med jättesvaga utsikter. Mm. Ett bolag då som vi är vana ska växa organiskt jättefint och har en extremt hög multipel. Vi har Novozymes som inte är probiotika men som ingår i det här liksom lite finare segmentet.
Enzymer,
ja, som också kommer med svag rapport. Och det här är ju bolag, det är det som gör det intressant när de här hög multipelbolagen börjar, när det börjar krackelera där. För då kan vi se multipelkontraktioner. Men just i vissa av de här fall så är det liksom Biogaia, leveransproblemen och sådär, det ser man igenom. Så i vissa fall så var kursreaktionerna ganska modesta tycker jag. Christian Hansen var ner ganska mycket. Mm. Så det är det segmentet, det kvalitetssegmentet som har kommit med ganska många vinstvarningar. Fastigheter har ju gått fantastiskt på räntenedgången. Men också det faktum att tittar man på rapporterna för andra kvartalet så var det ju väldigt stabilt. Mm. Och när man ser då stabilitet, när man är orolig för konjunkturutvecklingen, så söker man sig dit. Jag brukar säga att fastigheter är defensivt så länge det inte är defensivt. Mm. Och då är det inte defensivt. Men jag tror att vi kommer se liknande signaler även för tredje kvartalet. Det ser nog ganska bra ut. Men inom vissa segment så ser vi också försvagning. Jag menar, tittar vi på retail etc. Så börjar liksom, jag var uppe nu, jag bodde i Hammarby Sjöstad i 8 år. Jag var uppe i Sickla köpcenter och man går in där och H&M har bommat igen och många andra bommat igen, och i vissa fall kanske man då får ställa sig frågan hur många you and the use som det finns och ploppa in i de här jättelokalerna. Så det är klart man ser vissa segment som är svagare på grund av konjunkturen, men annars så tror jag att fastighetsbolagen generellt sett kommer uppvisa samma sak, det vill säga stabilitet, och det gillar investerarna.
Mm. Jag har rört mig mot samhällsfastigheter mer och mer liksom inom ramen för fastigheter, men jag håller med dig, det är vissa nischer som man inte gärna vill vara i det fallet. Mm. Men annars så är det liksom just de här konjunkturstabila bolagen, teleoperatörerna, visst du kan variera liksom någon halv procent hit och dit på EBITDA-marginalen, men i stort sett så kommer deras rörelseresultat att komma in som förväntat. Elisa är väl först ut nu på torsdag i Finland, och jag brukar säga, skoja, man kan ställa klockan efter det rörelseresultatet. Är det 2 miljoner euro i avvikelse på 400 miljoner så är det en jätteavvikelse. Så att det lär inte bli några stora grejer där.
Och om vi då tittar på det sista innan vi avslutar här då, Dometic. Mm. Här är en graf tillsammans med branschkollegan, eller ska vi säga kunden, Thor. Mm. Det har varit sämre tillväxt för Dometic i flera kvartal. Man har ändå lyckats behålla marginalen. Hur länge kan man ju fortsätta göra det, tror du?
Men så länge eftermarknad och marin håller uppe så ska det väl gå hyggligt väl att göra det. Skillnaden mellan Thor och Dometic är att Thor är ju en renodlad recreational vehicles tillverkare, husbilar och husvagnar, medan Dometic har lite fler ben att stå på i det här sammanhanget.
Och Thor hade väl en ganska, inte så jätterolig rapport. Nej. Men ändå goda utsikter.
Vad man sa var egentligen, och det man tog fasta på, den positiva sidan, och ser den lilla kröken uppåt på Dometic här på slutet, är att man tycker att lagersituationen hos deras återförsäljare börjar normaliseras. Så det har ju varit en gigantisk lageravveckling i Nordamerika hos husbilsindustrin under det senaste året. Så Dometic möter nu väl kanske det sista kvartalet med riktigt tuffa jämförelser. Sen från fjärde kvartalet och framåt så borde det bli bättre. Det var egentligen vad Thor bekräftade.
Man kan överraska positivt.
Nej, så det, tredje kvartalet kommer att bli svagt. Det tror jag liksom att alla är inställda på. Frågan är mer liksom att klarar man av att fortsätta att hålla den här kostnadsrationaliseringen så att man kan hålla upp marginalen någorlunda väl, så ser det här caset mycket intressantare ut för 2020 och 2021 om man då får lite mer medvind och lite hjälp från den amerikanska husbilsmarknaden.
Slutligen, jag tänkte fråga. Om ni får välja ett bolag som ni ser mest fram emot i nya rapportprogram, vilket blir det då?
Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga.
Börjar du då?
Kör du.
Jag tycker alltid att de här första verkstadsrapporterna är de mest intressanta. Sandvik och Volvo.
Så redan den här veckan? Då,
redan den här veckan så har jag liksom en hygglig uppfattning om vad som kommer att hända framöver liksom i resten av rapportflod.
Ja, jag håller med faktiskt, för att det sätter sin prägel på hela den sektorn, och den är så otroligt viktig i Norden. Den är så stor del av vår svenska index att första rapporten brukar vara, historiskt sett var det alltid SKF som kom,
precis.
Men de gav upp det efter ett tag när det blev lite tuffare. Så nu får vi se fram emot andra bolag, men det sätter sin prägel. Oftast brukar det liksom följa igenom hela rapportsäsongen. Mm. Ibland är det inte så, men ja, jag ser också fram emot.
Atlas Copco brukar alltid ha någon kanin att dra fram ur hatten. Liksom så här. Man ska aldrig lita på att de följer trend.
Nej, precis.
Tusen tack för att ni kom hit.
Tack så jättemycket.